Deras av nya Expect.
Hallå där, klockan är 10.00. Det innebär fredags tiki-taka härifrån Ringvägen. Och det har hänt grejer denna fredag förmiddag redan. Han är klar.
Säsong in, säsong ut. Leverera, prestera. Ha de här förväntningarna på sig.
Det är ett nöje att sitta och titta på vad bra fotbollsspelare kan göra.
Världsklass.
The unstoppable injection.
Hoppsan, den kan gå i mål. Den går i mål. Den går i mål. What the
fuck? This Egyptian star is lighting up the Premier League.
Här har ni svaret. Killen är kung.
Vilket självförtroende han har.
Är det här? Det är ju en klassisk individuell prestation redan nu.
Mohamed Salah!
How has that man managed that?
He's managed that because he's one of the very best in the world at this moment in time.
Det här var de kommer prata i Liverpool nu på de diverse pubbarna efter matchen. Det här är ju världsklass.
Jota släpper till Salah som gör mål! Det är mål! Det är mål för Liverpool!
For the 11th time! Salah scores against Manchester City.
Not bad for a one-season wonder.
What a man. What a man.
Ja, Bojan, vi får väl ändå säga grattis till alla som håller på Liverpool. Tycker du inte det?
Inte bara till Liverpool, utan hela Premier League. Mm. Alltså, du pratar ju med mig. Alla vet ju vilken klubb som är närmast mitt hjärta. Men den rivaliteten ibland bryts av vissa spelare. Och den bröts med Mohamed Salah. Ibland måste man beundra folk i de andra lägren. Killen är helt fenomenal. Det var det världsklass sedan dag ett. Mm. Han kunde så många säsonger hela tiden leverera på den yttersta världsnivån. Och för Liverpool. Och den här säsongen var det mycket snack. Kommer han stanna kvar? Och sen står han för sin bästa säsong någonsin. Målen, assisten, flytet, vänsterfoten. Blivit mer en lagspelare. Bättre utan boll. Kolla mer hur han ska hitta den assisten och passningen. Och det är det som har öppnat upp också ytorna för de här avsluten. Ja, Liverpool som lag har varit sämre under 2025. Men fan bryr sig om det när de leder ligan överlägset. Och Mohamed Salah kommer vara kvar. Nu väntar man bara på Van Dijk. Och när Van Dijk är klar tillsammans med Salah, då kan man se fram emot nästa säsong ännu mer.
27 plus 17, Per. Är det Ballon d'Or-vinnaren som har förlängt?
Jag kommer vara en av kandidaterna, garanterat. Men jag måste också vara inne på det. Jag tycker det är intressant det här med förhandlingsteknik lite grann. Att man, det var den här följetongen hela säsongen och han är tveksam. Men som Bojan är inne på, det är också tycker jag väldigt roligt, oavsett om man gillar Liverpool eller någonting. Men ett, att du har en spelare som verkar triva så mycket i ett lag, som har en roll. Att du får fortsätta se den där. Och vi pratade om De Bruyne som slutade tidigare. Nu har vi en levande legendar som fortsätter den här serien. Det tycker jag är väldigt kul för Premier League.
Imponerande också tycker jag av Liverpool och Salahs agent. Det har ju varit så tyst kring alla. Vi har spekulerat vecka ut och vecka in, Bojan. Har du hört något? Nej, jag har inte hört något. Vi har frågat, vi har varit på plats. Vi har frågat Liverpool. Jag har inte hört något.
Men grejen är att jag var inne på det väldigt tidigt även i studion. Du är mycket på plats såklart. Men just i studion så sa jag att jag tror att redan är klart. Mm. För just när det blir så där tyst, det är nästan som att ha en muntlig överenskommelse. Alltså en gentleman's agreement, att vi skakar hand. Jag vill vara kvar här, men jag vill också visa min uppskattning. Eller att ni ska visa den uppskattningen jag förtjänar. Så att vi tillsammans kan bygga den här bron över. Han trivs i Liverpool, det där leendet han har, det där flytet i år. Med tanke på vilken ålder han har kommit upp i. Den fysiska statusen, Niklas, har det fenomenal. Där får jag alltid trott sedan dag ett. Även samma sak med Van Dijk. Jag sa Van Dijk och Salah, jag tror att de har kommit redan överens. De väntar på rätt timing. Och nu blev det rätt timing när säsongen har lite planat ut. När man är ute från Champions League, förlorade Liga-cupfinalen. Man leder ligan överlägset. Man kommer vinna sin andra Premier League-titel i historien. Den 20:e ligatiteln under de alla säsongerna. Så att de två är redan klara. Och Premier League blir ju profiler rikare. För Mohamed Salah stannar kvar i Premier League när du ser att Kevin De Bruyne lämnade. Det finns ju lite kvar, inte om ungdomen, men just att det inte blir ett helt generationsskifte med de största spelarna.
Nu är det ju så här, och det är ju ett välkänt faktum, Per, att när spelare gör sina sista år på kontraktet, det spelar ju ingen roll vilken idrott vi talar om, så gör de det ju ofta väldigt, väldigt bra. För de spelar för, ja, de spelar för sin framtid på ett annat sätt. Nu är det inget jättelångt kontrakt, men ser du honom fortsätta leverera på detta fantastiska sätt som han gjort den här säsongen? 27 mål och 17 alltså i Premier League den här säsongen. Han toppar ju både skytteligan och assligan överlägset.
Ja, och du är inne på det, bara för att ta det till. Det var ju en säsong där han hade utgående kontrakt, där han spelade. Jag tror kanske att en del till prestationen, att Mohamed Salah var extra motiverad att visa vad han kunde, för han visste att han skulle förhandla ett nytt kontrakt. Och jag, däremot tror jag att i början här, när han var så pass besviken, då tror jag att det var förhandlingsteknik. Mm. Att han gick ut till klubben och sa, jag vet inte om jag vill skriva på. Det var nog han och agenten som hade en plan. Och då ser vi hur han presterar. Nu när han har presterat, då tror jag också att det handlar om någon form av liksom, heder som en spelare. Nu har jag fått det här kontraktet. Han är en kulturbärare i Liverpool. Fansen älskar honom. Nu tror jag att Mohamed Salah spelar för kontraktet. Jag tror att det är också ett sätt att nu ska bevisa att jag är värd det här. Så jag tror att vi absolut, och framförallt, vad har han i kroppen? Den är fortfarande där. Så jag ser ingen anledning att han ska vika ner. Absolut inte kommande sång. Man får se 27, för det är det svåra med äldre spelare. Vad händer 9 månader senare? Vad händer nästa säsong? Det tycker jag är svårare. Nästa är lugn. Senare får vi se då, sista säsongen.
Din magkänsla, Bojan. Har han liksom tryckt sig upp till absoluta toppen, eller får vi se en lika vass alla nästa säsong?
Han kommer vara vass, men de här siffrorna är helt otroliga. Mm. Det är utomjordiska siffror. Och det är fortfarande 7 matcher kvar att spela. Alltså 27 mål och 17 assist. Mm. Och de assisten säger ju att han har blivit del av ett kollektiv. Det är den här pusselbiten där han oftast ibland har tagit avsluten själv när han skär in från sin högerkant. Han letar efter den här vänstern mot den bortre stolpen, letar assistläget. Så att se honom den här säsongen har varit fantastiskt. Men varför återkopplade, varför jag trodde att han var klar, Niklas och Per, det är just det här att efter ett tag, när man har utgående kontrakt, man börjar tänka, tänk om det kommer en korsbandsskada, tänk om jag blir skadad, det händer ingenting. Därför har jag trott att de har redan skakat hand, och då bara släppte han loss hela registret, lik Van Dijk också gjorde. Van Dijk har haft också en stor skada men kom tillbaka, men att han kommer vara kvar, alltså det är för alla fotbollsälskare, det är det bästa som finns. Premier League blir en profilrikare, Premier League kommer att ha en av de största spelarna i modern tid fortfarande kvar, och Liverpool-supporterna kommer bra ut av det här. Och det här är också ett signal till de övriga. Arne Slott, spelarna man ska plocka in nästa år när man ska ta sig an Champions League igen. Nej, det var fantastiska nyheter, men väntade på ett sätt. Varför ska du gå någon annanstans? Stanna kvar i den klubben. Klubben som du hjälpt så mycket, klubben som hjälpt dig så mycket att bli den här stora legendaren. Så det var fantastiska nyheter att det blir plötsligt bekräftat, så slipper vi prata om det i nästa studio.
Nej, men jag tycker bara den aspekten man vill ta det, för det är så lätt att säga, okej, nu ska alla spelare gå in och förhandla om kontrakten och säga att jag är inte säker, jag blir klar, jag kanske drar och får upp kontrakten. Men jag tycker du säger någonting viktigt, Bojan. De här spelarna också, det handlar ju om enorma summor. Så när du väl börjar förhandla och när du väl har ett kontrakt på bordet, det är inte bara att vara kylig. Sen måste du också skriva på, och det är en oerhört svår balans för en spelare och en agent. Och nu, jag tror också att det var klart, och jag tror också att man hänger ihop spelare. Jag tror vi har stora möjligheter att se mer förlängningar. Och så kanske redan på måndag då, Niklas. Eller det väntar nog 2 veckor till.
Fortsättning följer med Van Dijk och Trent Alexander-Arnold. Champions League, hörni. Vi har varit ute på resa, jag och Bojan, tillsammans med Frida i London och i Barcelona. Och här har vi då resultaten ifrån den första matchen. Bayern München-Inter 1-2. Fördel Inter får vi säga. Arsenal-Real Madrid 3-0. Vi ska prata Declan Rice och frisparka strax. Barcelona-Dortmund. Den dynamiska trion. Rafinha, Lewandowski, Jamal. Och PSG med ett sent mål skaffar sig överläge inför returen i Birmingham. Den stora grejen får vi väl ändå säga, Bojan, var väl det som hände i London. Där Declan Rice, som aldrig gjort mål på frispark, gör 2 stycken frisparksmål i samma halvlek mot Real Madrid i en Champions League-kvartsfinal. Det var wow, och det var wow på Emirates Stadium också. Jag har ju rest, jag har varit på den här arenan sedan den byggdes 2006, och det kändes redan innan att det var något alldeles speciellt, och det blev ju något alldeles speciellt det här.
Synd att vi inte får kommenteringen också, inlevelsen här, så att man kan återuppleva den här
tisdagen. Jag vill berömma dig. Alltså Strömberg ringde och var stolt över ditt målvrål.
Jordan? Ja, men man måste ta sig de komplimangerna man får. Det är inte ofta man får dem, Niklas.
Ja,
eller?
Det var jätte...
Allt är välkommet. Ja, det, bara lådan
verkligen, det var verkligen, wow, det kom bara sådär.
Men absolut, det är ju skillnaden mellan dig och Glenn Strömberg. Du har aldrig gett mig en komplimang och Glenn öser komplimanger över. Så att jag är väldigt stolt och nöjd över det.
Ja, men man måste hålla det lite kort. Det är viktigt, det har de sagt.
Men den andra frisparken är ju helt otrolig. Vi pratade att han måste ju också slå Courtois, en av världens främsta målvakter. Räckvidden enorm, 2 meter. Hans hörn där går upp i krysset.
Han är inte där, det är väl 2 meter från bollen Courtois. Alltså, det är så långt ifrån en frispark kan komma, en av världens bästa målvakter.
Jag vet vad som störde mig lite. Istället för att berömma de här frisparksmålen, det första folk gör nu för tiden är att börja leta fel. Borde muren stått en halv meter åt det hållet? Borde Courtois släppa in ett skott som går i ens hörn? Kan ni bara vara tysta någon gång? Uppskatta den här klassen någon gång.
Nu har vi inte studion här, men vi var lite vissa.
Jag pratar allmänt, det var sociala medier, det var allt möjligt, utan att man ska berömma det här. Det är otroliga jävla frisparkar.
Ja, jag tycker också. Vi satt och lyssnade ju. Man ser ju inte studion. Vi har ju studion. Så det, vi sa samma sak. Kan vi inte få, kan han inte få, det var ju 2 fantastiska frisparkar. Låt oss bara få...
Och de var enorma. Men också tycker jag Arsenal, för vi var inne på Declan Rice. Alltså jag tycker hans match, alltså frisparkarna där, men alltså jag har aldrig nästan sett Declan Rice så här bra. Så intensiv i sina löpningar, så mycket, alltså så snabbt han löper, så mycket maxlöpningar han tog. Och att vi också betonar resultatet, att Arsenal slår Real Madrid med 3-0 i det läget de är. Det tycker jag också, alltså frisparkarna lära, men alltså den resultatraden och det prestationen som Declan Rice leder, tycker jag, tycker han leder hela Arsenal med sitt sätt att spela den här matchen. Jag tycker exemplarisk match med frisparkarna som utropstecken, men hela hans spel, wow.
Men du ser varför alla också blev bättre. Så fort Saka kommer in i den här startuppställningen, Ödegård börjar hitta rätt i sin högerposition, den drar sig ur. Partey har sin roll klar, och Ödegård är klar, då kan han bara stå där och städa, och Declan Rice, han har license to kill, alltså de är djupledslöpningarna box to box. Han driver upp det tredje målet också när Luis Skelly passade till Merino med vänsterfoten. Han var helt otrolig. Jag såg inte 3-0 komma på förhand. Att Arsenal skulle kunna störa Real Madrid, vinna muddamålet, absolut på hemmaplan för att kunna leva på Bernabeu. Men vilken insats. Första halvlek var bra. Andra halvlek var magiskt. 2 bollar bortrensade från mållinjen. Courtois står för ytterligare 2 klassräddningar.
Det blev mer.
Det var en överkörning.
Det var det.
Ja. Och det är den största kvällen de upplevde sen 2006.
Vad var Vinicius Junior? Mbappé började lovande men fejdade ut. Ja, det var, försvarsmässigt har vi också talat om många av dem. Utan Gabriel som satt med kryckor på läktaren så stänger de ner detta Real Madrid på ett imponerande vis.
Ja, det gjorde de.
Ja.
Det är det här. Alltså, när allting stämmer. Matchplaner, de spelarna som får chansen till någon annan. Någon är tillbaka och det blir den här dynamiken. När helt plötsligt blir en annan spelare bättre. Och det är det som jag tycker är häftigt. När allting stämmer med matchplan, då kan det se ut som det gjorde på den här matchen.
Och det började efter ett par sekunder. Du minns ju när vi satt där. Saka får bara en mot en tuff. Modric frispark precis utanför straffområdet. Och sen hade han ju... Alaba som de ser i England on toast.
Ja.
Det var ju helt sjukt. Borta 3 månader, 2 korta inhopp. Och sen går han in mot Real Madrid. Och är helt fenomenal. Förhoppningsvis är det ingen fara. Förhoppningsvis är det bara trötthet med Saka. För man vill se honom också på Bernabeu. Det är de här spelarna man betalar sitt inträde för. De är en mot en spelarna som inte är robotliknande. Utan kreativa, likt vi var på Barcelona på onsdagen.
Frida Nordstrand, hon är flitig, det vet vi. Hon är alltid, nästan alltid sist ut från intervjuområdet. Kan dyka upp någon spännande intervjuobjekt. Declan Rice dök upp, så här lät det.
Sorry, my phone's going mental. Listen, I totally understand. No, you have some people to answer there, right? What happened?
It was my son. It was the first one. It was a load of videos that come through, and that's the most important. He was just jumping up and down, buzzing, and seeing that made me really smile. And my phone's just going mental. It's going mental, honestly.
How old's your son?
He's 2.5. He understands football now. He loves it. He knows I'm on the telly playing. So yes, it's a special moment. And to score 2 free kicks, I'm speechless, to be honest, because this never happened to me before. But obviously, this is the quarterfinal, and we knew how much this night meant. It's a real historic night for the club, and yeah, I'm so happy.
Stunners, those 2 free kicks.
Yeah, they were really good. To be honest with you, I'm not used to all of this praise and media and just people saying how good the free kicks were. I've not seen it. I've seen them back a few times now, but I think I'll be up watching it all night, to be honest with you. It's just an incredible moment. I can't believe it.
Ja, en god kille, Declan Rice, och fattas bara att man ska vara god efter en sån match. Hörrni, ni är ju kunniga, jag måste ju säga det. Du får för lite beröm tycker du, Bojan, men jag tycker du...
Jag har inte sagt
jag
det.
Tycker du är
vi pratar, det här är personligt mellan mig och dig. Jag pratar inte om de övriga.
Nej, men jag säger du är kunnig, säger jag. Ja. Nu har jag också kunnat. Ja, men tack, du också kunnat. Nu har jag en liten lista här, förstår ni. Över de som har gjort flest fris. Det här var hans två första Declan Rice i Champions League. Det är en som har gjort 12. Vem är det, Bojan?
Ronaldo.
Ja. En som har gjort 11, Per. Vem tror du det? Ja,
kan det vara Pirlo kanske?
Nej,
Del Piero.
Ja. Mm. Det är en som har gjort 10 stycken där.
Juninho.
Kan det vara? Juninho, jajamensan. Det är ju Champions League det handlar om. Så att, ja, Lyon Juninho.
Ja, enda Juninho, inte Borja Juninho.
Nej, inte Borja Juninho. Sen har vi ytterligare en brasse.
Ronaldinho kanske.
Rivaldo. Nu går vi till 90-talet.
Och sen har vi en
David Beckham.
Ja, Beckham. Och sen har vi ytterligare en brasse.
Ronaldinho.
Ja, det var Carlos ju.
Just det, Roberto. Det var, ja, men jag försökte hjälpa honom. Han var i hans tur där.
Ja. Ja, okej, vi bollade fram och tillbaka. Jag trodde vi skulle gemensamt hitta listan.
Ja,
men hjälpa varandra.
Vi är, klar.
Vi är väl lagkamrater, eller hur? Understöd, press och understöd.
Ja, okay. Lite täckning också.
Ja, lite täckning.
Ja. Ni sköter bra. Det är bra. Jag sa inte med kunniga. Mm. Det finns ju många frisparksspecialister. Ja. Men det här var ju Champions League, ska vi säga. Mm. Men, har ni någon sån här favorit själva?
Han var ju på den listan.
Ja.
Du pratade så Lyon Juninho. När vi pratar om frisparkar så vet ju alla, det behöver inte nämnas Lyon. Han var helt otrolig. Alltså när man växte upp eller man var yngre och såg den här frisparkstekniken. Och nu pratar vi Micke Nilsson 93. Ah. Från Juninho till Micke Nilsson.
Ja, ja,
men det här är Roberto Carlos 97, fast rakt på.
Ja, ja, kolla, det var ju Pirlo att man var inne på. Han är en bra fot också.
Ja, ja. Det finns en helt drös med duktiga... Del Piero, wow.
Men det är de här bollbanorna som är så annorlunda när de kom fram. Hur ska man slå bollen till på det här sättet så de får den här bågen? Så målvakten tror den kommer också att dyka den i sista. Men vi pratar om många, absolut Ronaldo, samma frisparksteknik. Men den som var helt fenomenal, som tyvärr inte bland oss längre. Siniša Mihajlović. Mm. Herre min gud, vilken frisparksskytt tillsammans med den här mannen. Ja. Mina två främsta.
Och det är lite annan boll också, för nu är bollen lite annorlunda, man kan slå på ett annat sätt. Men just
med här kommer Siniša.
Alltså kraften han har när han drar om. Otrolig vänsterfot.
Så man minns ju, man kollade på sån här Niklas Uno Crisdo i italienska ligan. Ja, den är också
otrolig. Hur hård är det där?
Hur hård är det?
Smack!
Alltså den är inne innan han slagit till bollen.
Aj. Titta här, smack!
Ja, det där är sträckvis.
Det där är krysset. Sträckvis. Det där är tjongemedaljongen. Nej, inte heller dåligt. Nej,
men att Nakamura hittar in på den här listan efter de där storheterna, ja,
det är nog min lilla personliga favorit i hjärtat. Alltså det var mysigt varje. Jag gjorde ju så mycket Premier League redan på den tiden. Och där Beckham, det visste man att när han var i form, då var det en... Så vi får inte glömma Ward Prowse som har varit uppe på hans siffror också. Nu är inte han kanske... Ja, men han spelar igen idag, men Ward Prowse är ju inte dum.
Kan du göra med bara en tjänst? Ja. Nakamura och Ward Prowse, kan vi sluta prata om dem även om deras... Eller Nakamura...
Ja, men vi pratar om
hans siffror, absolut.
Frispark.
Med känslan. Vet, vi pratar oftast om det.
Ja, men Maradona Pelé då?
Jo, men vi pratar alltid statistik, XG och allt det här. Men det är känslan ibland de har för spelare.
Känslan där.
Jag älskar Maradona nummer ett i den tiden.
Och vilka frisparkar de kunde slå.
Jo, absolut. Men jag säger bara, du vet den här känslan ibland. Men med Ward Prowse, jag har ingen känsla. Även om man är otrolig frisparkskytt. Jag har ingen känsla.
Det är också vilka lägen han har slagit dem. Vilka matcher. Mm. Det tycker jag är de stora frisparkskyttarna. När det allt gäller.
Jag är ju lite äldre än er. Jag har en annan gammal favorit om jag får yppa honom. Zico. Fina
Zico. Också.
Ja. Bästa laget som aldrig vann VM 1982.
Men så att Zico där på mittfältet. Det var en, har vi någon mer väg? Koman kunde skjuta hårt, det vet vi ju. Pang, pang, pang.
Vi har haft dem stora på den
här listan. Förr i tiden var det väl pet. För vissa hade jobbet på ligan. Det var ju Bäcken var. Då skulle man peta till honom och skulle han springa och skjuta. Det var lite annat. Nu slår
han på ligan där. En annan stil förut. Nu är det nu. Och nu är den stora kommande stjärnan. Han är från Barcelona och heter Lamine Yamal. Och vi fick ju upp och leva honom på nära håll i onsdags, Bojan. Wow.
Ja, det här är om vi går tillbaka i tiden. Tänker Barcelona. Det är alla Romario. När den tåpajen kontrollen. Jo, men ja, kontrollen. Att du siktar med den tåpajen mot den bortre.
Ja, det är underbart verktyg.
Det är inte bara att det är en dålig touch som många, om jag måste få fram foten, utan han tar den och väntar in nästan tackligen med meningen. Och när målvakten är på hälarna, så petar han bara mot den bortre.
Jag tyckte Glenn sa det bra som gammal målskjuv. Att den där tekniken måste du ha ibland, för du hinner inte avsluta. Då tacklar du bort den. Nej, så det är ett verktyg.
Det sa Bojan också. Alltså, det är tårfjort. Ja, men det är planerat tårpaj. Det är alltså min känsla. Ja. Sen som sagt, alla ser att det var utom dåliga, brukar man säga. För förr var det lite fult att skjuta tårpaj när man var liten, men det är ju tjusigt. Det är ju teknik.
Jo, men när man sköter man liten, då laddar man för kung och fosterland med tårpaj när man inte hade någon skottteknik. Men vi pratar om de här världsspelarna. Han är född 07.
Ja, det är helt
men hela hans match. Alltså, ni såg ju, men vad som man får se tv-bilden också. Alltså, en mot en, när han växlar tempo, när bollen, när han snurrar ormar med bollarna, när han går förbi, när han passar. Alltså, han har ju, alltså passningarna när han lägger fram inlägget till Paulinho. Alltså, det är så många olika saker han gör i den här matchen. Alltså, det är en grej man petar in ett avslut. Man gör ju, tycker jag, det var ingen frispark, va? Men allting annat. Alltså, det är otroligt högklass som man såg i en Champions League-match.
Vi har aldrig sett en vänsterback lik Benze Baini kolla mot sin bänk så många gånger. Tänker, men ska du inte byta ut mig? Då har ju Daniel Svensson som värmer upp. Men han fick vara kvar i 90 plus.
Han gömde sig bakom bänken, Daniel Svensson. Han kom fram först när Frida Nordstrand träffade honom efter matchen. Se här.
När du ser en sån här match, när du upplever en så här nära, hur imponerade du av en Lamine Yamal som i den åldern spelar så som han gör?
Ja, nej, det är inte så mycket att säga där heller. Det är ju världsklass. Han har ju varit hur bra som helst hela säsongen, både här och i landslaget. Så att det är världsklass, rakt av.
Är det lite så man känner när man ser det här, att de är i en klass för sig?
Ja, alltså när de spelar på sin högsta nivå så är de ju absolut ett av de bästa lagen i världen. Och det tycker jag man ser i ändå stora delar av matchen, att de är riktigt bra.
Och nu då, viktig match till helgen och sen returen. Hur kopplar ni om? Vem tar tag i det liksom, i ert omklädningsrum, och vad behöver ni göra?
Det är väl egentligen alla får gå till sig själva. Såklart att alla får vara besvikna idag över resultatet. Sen får väl alla gå till oss själva, analysera vad vi kan göra bättre, och sen är det upp till alla att ladda om. Som du säger, viktig match nu i helgen igen, så att det är bara att köra på.
Tack snälla.
Ja, Daniel Svensson som slapp hoppa in. Bojan, du har tagit ut dina tre, vad ska vi kalla det, toppspelare eller de som har stuckit.
Alltså kvartsfinalens stjärnor.
Mm. Ja, första matchen. Ja.
Två matcher har jag sett live.
Ja.
Och den tredje spelaren som kom på se listan såg jag matchen i efterhand. För jag var tvungen att se hans storhet för att jag älskar honom. Men vi kan börja rulla igång listan. Men det är Yamal först och främst. Det ligger i färskt i minnet. Barcelona. Och kortet kommer fram också. Och det börjar efter ett par sekunder när du ser att det här steget, han är ostoppbar. Men Sabaini har problem efter 12 sekunder och sen fortsatte det. Och det handlar inte bara om målet med den här tåpajen, utan det är han som driver upp andra målet. Det är han som hittar inlägget mot den bortre till Rafinha som nickade till Lewandowski. Passningen, inte på utsidan, insidan av Ben Sabaini till Fermin som passar till Lewandowski sen. Så det hade varit kul ifall vi kunde se lite bilder, men jag kan fortsätta prata på. Det är de bästa spelarna jag har sett. Har det funnits något bättre i den åldern? Född 07. Nej. Han ska hyllas, han ska berömmas. Vet du varför? Många pratar om fotbollen blir robotliknande. Vet du vad? Om ni tycker att fotboll är robotar, kolla på Lamine Yamal, kolla på Barcelona, hur de bryter mönster. Det är så mycket kreativitet. Individuella spelare får skina. Det är inte bara det handboll runt. Och sen kommer det till Lamine Yamal och tiden bara står still på arenan. Man vill ju som neutral att han ska ha bollen hela tiden. Så jävla bra igen.
Alltså, det är väldigt sällan du har en spelare som är så överlägsen din spelare mot den. Det är ju svårt när man glömmer bort Messi när man var som allra bäst. Men att varje gång så ser det ut som att han är en helt annan nivå än alla möter på plan. Och det tycker jag du är inne på. Det är en enorm prestation.
Men det är så 17 år att ha den spelförståelsen. Vi pratar inte bara en mot en, att ta sig förbi sin ytterback. Utan passningsspelet, inlägg, huvudet upp, skott. Alltså han är så bred redan. Han spelar så moget. Ja, det är skrämmande. Alltså lägsta nivå är till och med hög. Hur kan du ha hög lägsta nivå när du är 17 år? Det är omöjligt. Nej, jag älskar Lamine Yamal.
Ja, han håller vi med om. Får vi se vad han har mer då?
Ja, vad har du mer i din lilla påse?
Lite fried rice. Lite fried rice har jag i min lilla bowl. Ja, det var sinnessjukt att vara på plats och uppleva det. För att Arteta tillsammans med sin assisterande då, som har hand om de fasta situationerna, går ut och skriker någonting mot Rice. Och då under kommenteringen säger Niklas, kolla nu hur de börjar boga ut mot den bortre stolpen. De vill ha inläggsfri spark mot den bortre för att överbelasta, för Luka Modric var där själv. Och Rice ger honom en blick och då tänker, nej, han kommer gå direkt. Och jag tror det ställer alla. Och första frisparken, startskottet, så tänker man, kan det bli bättre än det här? Vet ni vad? Han stiger upp igen. Och just när man är så där het, när bollträffen är där, det fanns ingen i närheten av den här. Det var bara han mot Courtois. Han skulle upp i det där krysset. Insida vrist från vår vinkel. Lik Roberto Carlos på de här bilderna tidigare. Den bara borrar upp sig i krysset.
Men har han aldrig gjort det här?
405 matcher.
Han har aldrig gjort det.
Ja, 405 matcher.
Han har ju skjutit långskott tidigare.
Men inte det här.
Men
han gör två
inte frisparkar.
Och han har 405 matcher.
Att Beckham, Carlos, som han gjorde hela tiden. Han har ju aldrig gjort det. Och gör det
i
matcher.
Och i en kvartsfinal i Champions League mot Real Madrid. Det är ju liksom tajmingen som är häftig också.
Jo, men sen inte bara de här målen. Utan alltså hela matchen. Och sen han också driver upp det tredje målet. När han passar bollen till Luis Gale som hittar Merino. Så han är direkt involverad. Det var matchens behållning tillsammans med Saka. Saka måste man också berömma. Att komma efter sån skada, 3 månader borta mot mästarna och helt överlägsen. Kokar alla bara. Men Declan Rice match och de där frisparkarna, såklart att han måste in på den.
Det måste han. Och vi har en kille till. En tonåring till faktiskt.
Jed Spence som ytterback i Tottenham spelade med honom i Rennes. Han sa, den här killen på engelska, generational talent. Och då kom han från Rennes. Du är till PSG. Och vet du vad som imponerar mest med honom? Det här målet är otroligt. Men hela hans match, det är också en kille som kliver fram på Anfield och avgör en straffsparksläggning. Ja. Utan nerver. Utan någonting. Och han tänker, vet du, ni har hämtat Kvaratskhelia. Vi har Barcola. Vi har Dembélé i livets form. Ej, jag kommer ta plats. Jag är här för att stanna. Inte bara någon jävla supersub som kommer in ett par minuter, utan jag kan avgöra matcha på egen hand. Så där är bra. Du är, när man såg matchen i efterhand tillsammans med Kvaratskhelia, det var för övrigt sjuka mål PSG gjorde. Även om de mände sista skottfinten på målvakten. Det är otroligt lag. Barca och PSG, det är njutning att se dem spela boll. Men du är förtjänar platsen på den här listan. Han har varit otrolig. Och just de unga spelarna som inte tänker, vet du vad, det finns 3 stycken som är faktiskt före mig i kön. Jag skiter i det där. Jag går före den här kön. Så där bra är jag.
Jag kan inte fråga. Man vill ju gärna säga emot. De första två är helt omöjliga. Tredje kan jag inte säga heller fel. Men när man är lite gammal tränare. Jag vet inte. Ibland får inte tränare vara med på listor. Men Artetas matchplan, Bojan. Alltså hur han väljer att spela. Skulle inte han kan. Jag skulle vilja ha upp. Han får vara med på den.
Han får vara tränare för de här tre.
Det får han
vara. Det är första kedjan.
Bra. Ja, men jag tycker det var en enorm. Att han gör den liksom taktiska. Våga pressa på det sättet. Och han förbereder laget. Jag vill göra en lite beröm faktiskt. Mm.
Det ska han ha.
Ja. Bojan, du kanske undrar varför jag är så finklädd idag.
Ja, du ska 100% du ska göra någonting sjukt. Kommentera golf eller någonting liknande.
Nej, det är Masters nu då. Det är en väldigt stor grej för våran kanal.
Bort med de här bollarna. Bort med puckarna, homen. Nu är det de här som gäller. Är du redo för The Masters?
Verkligen, Granqvist. Jag och Granqvist ska debutera som golfkommentatorer. Jag har faktiskt grönt kort, men Granqvist, du är ju riktigt bra i golf. Man kan säga att du håller på med golf nästan varje dag.
Jag är en galen, glad amatör. Att få följa jakten. Ludvig Åberg slut 15.58, 15.55. Så är det du och jag som följer den.
Du och jag och Ludvig Åberg, Erik.
Ja. Och Rory McIlroy.
Ja, och Scheffler.
På världens vackraste idrottsevent också, Augusta National.
Och Morikawa.
Ja. Och Morikawa.
Ska inte glömma Morikawa. Ja. Och då har vi gröna kavaj. Därför har vi gröna kavaj.
Hur taggad är du egentligen?
Så när Segemo ställde frågan för 2 dagar som våran chef. Jag har inte sovit sedan dess. Så att jag är övertagad.
Jag blev väldigt orolig faktiskt. Jag har drömt golf de här senaste dagarna.
Men det jag gillar med golf, det är det här lugna, avslappnande, vackra miljöerna. Kan du ta med mig
det
på det?
Det är det vi inte ska bjuda på idag.
Så är ordet lugn med de här två.
Ja, men jag vill ha lugnt och skönt ordet om man lugn. Njuter av slagen. Ja.
Men vi ska ordet ha lite lugn. Tyst också och njuta av svingarna.
Ja, det ska vi göra. Vi kommer få höra fågelsången emellanåt.
Men kan ni säga någonting om Åberg då?
Ja, han är bra. Han är byggd som en golfare. Han är född till en golfare. Jag menar, det är som Jamal är född som en fotbollsspelare. Han är född till en golfare.
Ja, men han är den viktigaste ambassadören för svensk golf. I fjol gjorde han ju debut.
Snart är ni två.
Då var han tvåa bakom Scheffler 4 slag i sin Masters-debut. Nu ligger han tvåa, tre slag bakom Justin Rose. Han har slagläge. Inte sen Sven Tumba har någon betytt så mycket för golfen.
Men det, ska, det är viktigast att klara katten.
Ja, det klarar kvalet. Kan vi få se en albatross eller en kondor?
En kondor, vet du vad en kondor är? Det är fyra under par.
Jag frågar Robert Karlsson tidigare, alltså golfproffs, har du någonsin sett en kondor? Nej, men jag har sett en jäkla massa kvadruppelbuggis.
Har ni gjort någon hio?
Jag har gjort hio faktiskt, Vasatorp. Du också, grattis.
Låt oss titta på en birdie. Låt oss titta. Får vi se en birdie, snälla? Ge oss en birdie. Ge oss en birdie. Ge oss en birdie.
Släppte för Ludvig. Det är en bogey. Där ska han slipstenen dras. Äcken skön birdie att göra. Ludvig Åberg, Eslöv. Den där piggade upp.
Ja, verkligen.
Nu har jag sett allt.
Ja, nu får vi återgå till ordningen här.
Jag har tappat helt ordning, kan vi bara stänga ner.
Vad var vi i programmet?
Pratar vi fotboll nu eller har vi något annat? Curling, ja.
Vi fortsätter lite på. Vi kan inte gå för brant över här. Vi måste ju tala fotbollsspelare.
AIK Karlskoga. Ja, det, kval upp till elitserien.
Ja, det, och Djurgården vann igår. Men vi tar och tittar på golfspelare med bra handikapp. För golf och fotboll hänger ju ihop. Även om du inte är någon golfare, Bojan, så har vi några med fina handikapp. Framförallt så sticker Gareth Bale ut som är, han är ju
proffs.
Han är proffs.
Nästan tavlan.
Och Vinnie Jones har fem i handikapp. Den gamla mittbacksbusen från Wimbledon.
Han är lite som Happy Gilmore, den här filmen, kan jag tänka mig, Vinnie Jones.
Rooney är lite besviken, 16. Man har den känslan han har i fötterna, men han har ju handleden också. Det är lite,
vet du varför Per går in på Rooney 16?
Nej.
För fråga Per vad han har för handicap.
Per, vad har du för handicap?
Ja, lite bättre.
Du ser, vad har du?
Nej. Skaffa ett jobb.
Ja. Ja. Vad hade du, 10?
Ja, men där okej. Men nu har jag kanske höjt mig lite. Men bättre än Rooney, det är viktigast.
Men då ska du in istället för Rooney på den listan.
Det är det jag kan tycka.
Men du är sämre än Terry, och du är sämre än Shearer, och du är sämre än Fowler. Du är sämre än Vinnie Jones. Du är sämre än Paul Scholes. Carlos Tevez är du bättre än.
Ja, där omkring. Vi kan tävla.
Per Lagerström är lika bra som Carlos Tevez i golf. Det får bli avslutningsorden från den här lilla saken. Och så går vi tillbaka till fotbollen. Tycker ni inte det?
Går det, skönt.
Ja, det var skönt.
För din skull.
Ja, tack så mycket. Alltså, jag är bred. Vi kan prata basket, men då...
Och tennis är du bra i.
Jag pratar Luka Doncic återkomst till...
Men Djokovic ska vi prata om en annan gång.
Nej. Djokovic är bra. Djokovic är tennis.
Jag pratar tennis, för du är bra i tennis, sa jag.
Ja, det är faktiskt.
Ja, jag vet det. Det sa ju det.
Jag är bra på allt.
Ja, vi får höra med andra. Liverpool West Ham, hörni. Jag tycker vi ska prata lite West Ham, lite Graham Potter. Och för er som inte varit med oss hela tiden, Mo Salah är alltså klar. Han har förlängt till 2027. Och det blir hans första match då hemma på Anfield mot ett West Ham. Som du säger, vad då om Per?
Ja, men jag är lite orolig för West Ham, får man säga. Titta på tabellpositionen, det är en ganska rik klubb. Och Graham Potter satt ju väldigt länge och valde. Vad ska jag ta? Alltså, han var ju och valde till slut West Ham. Så han måste ju ha sett någonting i det här. Och det är klart att han vill... Jag tycker Potter är som bäst när han får bygga projekt. Men tittar man på dagens West, det har inte Potter fått effekt. Det kan man ju diskutera. Och vad det beror på. Det beror på han som ledare. Han har fortfarande lite kvar att bevisa, tycker jag, som Premier League-coach. Som svensk vet man gjorde i Östersund och man tog man mot Arsenal, men han hade lite jobbigt även okej i Brighton, men Chelsea jättejobbigt. Så att, ja, Potter all ära, men tittar också tycker jag på truppen, för jag fick göra det innan här, så är jag, visst det är namn, men jag tycker den är lite halvknepigt sammansatt liksom. Bowen får spela längst fram, ska han spela på en kant, jag ser inte riktigt liksom vilka spelare som Potter ska bygga här kring.
Nej, de har ju lite bekymmer med målskytt. Bowen bäst på 8, Premier League Sorsek har 7. Bojan, när du tittar på West Ham idag, vad känner du?
Jag får ingen känsla. Nej. Jag tror West Ham för mig, det är en jävla stolt klubb. Att spela för West Ham, för hemma supportrarna på hemmaplan, det är en borg. De ska vara rejäla, de ska vara hårda, men samtidigt de har alltid haft den här klassspelaren. Klassspelaren är Bowen. Vad finns det bakom honom? Om du tar in Graham Potter så måste du ge honom pengarna, du måste ge honom den här sommaren. För att det centrala mittfältet är alldeles för orörligt att spela den typen av fotboll han förespråkar. Därför har vi sett också West Ham vara med i ett omställningslag. Bollinnehav går inte ihop med West Ham och Potter just nu eftersom de har inte spelarna som är bra nog för att kunna utföra det han vill åt. Så att Bowen är ju fortfarande bäst. Att Bowen fortfarande orkar match in, match ut, det är också jävligt imponerande. Och kudos, men hur ska bollen upp dit? Det är därför de behöver värva en mittback, de behöver en central mittfältare som kan faktiskt transportera boll, likt Declan Rice var. Då har Suchek, Alvarez, alltså det är alldeles för tröga spelare. De kan använda sitt system om du spelar i Everton under David Moyes eller West Ham's David Moyes West Ham också. Men det behövs en sommar och det är en förändring som behöver tid. Förhoppningsvis ger de honom den tiden så att han kan visa den faktiskt klassen. West Ham behöver lugn och ro. Det har varit en berg- och dalbana. Jag tror även West Ham-supporterna vill bara att den säsongen ska ta slut. Ge oss något nytt. Ge oss någonting att tro på. För just nu går man dit för att man älskar West Ham. Inte för att man älskar se det som händer på plan.
Kudos och Paqueta, inte det bra spelare?
Jo, bra. Kudos tycker jag är bra, men Paqueta, jag vet inte om det han ligger oroa sig för den här eventuella avstängningen som han har. Han inte, tycker jag, sett att känna igen. Så frågan är vad vi har Paqueta, och han har inte heller hittat rollen. Han har fått spela central mittfält som var inne på ibland. Jag tycker kanske han är bättre högre upp. Men, så han, det är ju den andra delen, de måste ju få den största stjärnan att spela. Kudos är en av dem tillsammans med Bowen, men det är för få. Det är för få namn. Det är för få, tycker jag, spelare att bygga truppen till.
Det är en konstig trupp. Alltså spelarmaterialet, det är verkligen ihopplock. Men hur passar Paqueta ihop i det centrala mittfältet? Noll, till exempel. Fullkrug, hur passar han in som den här nian och Kudosson på kanten? Jo, det är inläggsspel, men det är en mot en spelare. Det behöver kombinationsspelare på ett helt annat sätt. Ingenting hänger ihop, liksom. Det är liksom som att det varit 10 tränare som plockat varsin spelare och sen utgör de en startelva och ingenting funkar. Den här säsongen måste bara avsluta. Och Graham Potter måste få den här backningen han behöver för West Ham ska faktiskt uppåt igen. För de spenderar oerhört mycket pengar inför den här säsongen. Och när man byter tränare, när man sparkar David Moyes, så trodde jag med många andra att West Ham skulle trycka för Europaplatserna. Det är nu där hoppet skulle komma. Men då var det ännu tråkigare än David Moyes West Ham var. Åtminstone var de rejäla, åtminstone visste de vad du fick ut.
De vann Conference League, de gjorde ju åtminstone något. Men det fiffiga jag vet är att vi har bett Lagerström att tala om hur West Ham ska bete sig för att bli det där laget som vi trodde för några år sedan att de skulle bli.
Mm, trevligt. Mm. Titta lite på också realistiskt liksom. Vad ska man värva? Titta på Premier League-spelare. Och jag tittar lite grann på, och man behöver göra mycket. Dels måste man bli av med de här spelarna. Så vinner på fullkrog kan man inte spela. Och så måste man hitta några.
vi kan inte vara på fullkrog.
Nej, jag var bort. Men då jag sitter och tittar så här, och det här är liksom på gränsen, men det kanske att de får loss dem. En Liam Delap, det kommer fler klubbar vill ha, men ha en riktig stjärnforward, en som kan spela längst fram, bygga laget. Hade en ganska bra centertank tycker jag, Potter när han var i Östersund. Gillar den spelaren, och kan Bowman Kudos spela runt omkring, gillar jag. Sen är vi Chaloba, jag tycker man ska bygga bakifrån. Jag håller helt med mittfältet, men tittar man Östersund också när han var som allra bäst, då balanserar han med mittfältet, och så hade han en väldigt spelande backlinje. Tycker Chaloba att både försvar och fina fötter. Kanske spelaren var utlånad till Palace. Kan få loss honom kanske från Chelsea. Sen kanske är det för mycket att begära. Men jag tänker också, vad är Potter känd för i Sverige? Jo, att han hämtar de här spelarna som kanske blir lite missförstådda. Hämtar upp dem, Berhanouri, en Jadon Sancho. Kan han verkligen få Sancho? Kan man få honom? Det är klart att kanske Chelsea pratar om, man kanske inte för länge. Stanna i London, kom till West Ham, bli den här superstjärnan. Så jag tycker liksom, där har du tre spelare som är bra. Men jag tycker inte att det räcker, men det är tre. Utan jag vill ha en plan B också. Ett, för att de kommer inte få alla de här. Men två, för att de måste helst värva mer. Jag vill få loss fler. Och då tittar jag så här, okej, Dibbling kanske blir ändå dyr, men en av de bästa är Southampton. Någon ung spelare måste också tänka på, tycker jag, vad ska truppen bli? Vilka ska bli de här bästa spelarna, ungspelare? Sen tog jag Jens Kajust. Hans kontrakt går ut. Otroligt nytt. Tala om balanserade mittfält, för att stänga det där. Kanske en förhållningsvis en hyfsat billig värmning. Sen går jag utanför England och kunde inte göra det, men han är nästan engelsman. I Bayern München, alltså, tänker man så här, kan Paulinho komma tillbaka? Fulham sålde honom, men Bayern München är inte nöjda. Han får inte spela så mycket under Kompany. Och där har du både bollvinnaren och motorn. Så jag tycker de måste hålla på med plan A och plan B, för det måste hända mycket. För Potter, han kan inte vänta tre transferfönster. Det ska hända nu.
Ja, det låter ju, alltså,
vad är plan C då? Plan C måste vi ha.
Det är nästan fler spelare. Bort med fler.
Jag tycker det är kloka ord. Har du något som du känner när du hör Per lägga ut texten här?
Nej, om den ska ändå fynda Ipswich, ja. Och man ska ändå ta Liam Delap.
Och kan just det?
Jo, man kan just det. Men sen har du en tredje. Leif Davis, vänsterbacken.
Är han tillräckligt bra defensivt?
Vem? Dion.
Han får ju lite kritik i Ipswich, han fladdrar.
Jo, absolut. Men Ipswich som lag, det är inte Championship längre. Tänk dig ett bättre lag med bättre mittbackar, med bättre spel, bättre spelare runt omkring. Leif Davis är där för att ge en offensiv alternativ. Han skapar fortfarande väldigt mycket chanser. Spelförståelsen, han kommer in, instick, inlägg. Assisten är fortfarande där. Och i ett bättre lag, i en större klubb, med mer trygghet runt omkring, då kommer han bli blivande landslagsman. Det är jag övertygad om. Jag har sett så mycket av honom de senaste åren att jag verkligen tror att han kommer inte heller vara kvar i Ipswich. Det är många stora klubbar som kommer tänka, engelsman, vänsterfotad, bra framåt. Varsågod, hur mycket vill ni ha?
No.
Ja. Jag tycker, och det är det här som behöver, det är också upp Potter i alarm, det är också upp till klubben. Rensa nu ordentligt. Man brukar prata, som jag sa, det tar 3 transferfönster att bygga upp. Den tiden har inte, vare sig Potter har inte den tiden, West Ham har inte den tiden. Nu behöver han hjälp. Jobba nu, bli av med spelare, lämna tillbaka lånen snabbt, frigör löneutrymmen. Plan C, absolut. Ta plan C också. Det kan vara, alltså, då behöver vi ha 5-6, nästan 7 spelare i den här truppen för att kunna bygga det nya West Ham. Och så får Potters projekt börja.
Är det någon spelare, du hörde ju Per ta ut, är det någon spelare som du känner, aha, den där skulle vara en klockren West Ham-spelare?
Tyler Dibbling. Mm. För att han bryter mönster. Mm. Du vet, West Ham har alltid haft ett lag, men de har alltid haft en unik spelare.
Det kan ju.
Jo, men alltså, ja, du betalar, ja. Joe Cole, du betalar, ja, pengar för att, ja, se den här typen av spelare. Tyler Dibbling är ju den. Flytta från Southampton, flytta till West Ham. Graham Potter kan ju övertyga sådana där kreativa. Hade det varit någon annan hade han sagt nej, inte till West Ham. Med tanke på hur de spelar. Men just med Graham Potter, att han vill ha ett mer spelande, ja, lag där individen kan skina. Det hade varit otroligt flytt. Ta sig förbi 1, 2, 3 spelare. Engelsman, ung. Men West Ham-supporterna hade ju sjungit ramsa efter 2 omgångar om Tyler Dibbling hade kommit dit.
Mm. Det är bra tycker jag. Men tänk också på Sancho. Alltså, alla, han mådde ju inget bra, ja, alls i Man United.
Han kan ju bli den spelaren.
Han kom till Dortmund och han sa det. Alltså, jag kan inte spela fotboll. Och jag tycker att okej, okay, han har gjort en helt okej okay säsong i Chelsea. Jag tycker man ser där. Men tänk om Potter verkligen kan fånga honom. Så jobbar man som människa. Får ju spela lite teater. Nej, nu skämtar jag. För Potter är en bra ledare. Och få Sancho att faktiskt vara den stora stjärnan och bygga ett spel. Kanske en, liksom ett spel 2-10 eller på en kant som han är. Jag tycker också det. Men det är klart att det är dyrt. Men det måste spenderas lite också om man ska lyckas.
Ja. Det är det enda spelaren på den listan. Jag hade inte rört honom med en tång.
Nej, det
är
ju Sancho.
Varför? Vad har du hört,
nej,
om honom, alltså, som inte vet?
Nej, ingenting. Utan jag tycker att Kudu ska vara kvar. Bowen ska vara kvar. Ska vi få in Jadon Sancho i det projektet också? Hellre koncentrera mig då på en Leon Delap som den här nian som kan ersätta det. Så har jag 2 stycken där som förtjänar sina startplatser. Absolut att truppen ska vara bred. Men har du råd att ta Jadon Sancho där som in och ut? Jag vill ha mer spjutspets. Jag vill ha lite mer kvalitet framåt.
Men han är ju en lirare. Vi har ju sett när han är sin,
jo,
bästa
han är
han
West Ham,
är han ju en West Ham-kille. Jo, men alltså, grenat, vi har sett detta,
jo,
spela.
Men grejen att han är lirare längre fram i plan. Om West Ham har bollen 70-75% av tiden, likt Chelsea har haft i Conference League, då är Sancho där i straffområdet. Sista tredjedelen med att jobba utan boll. Att vara en spelare som över längre sträckor bryter mönster. Jag ser inte att vara där. Och alldeles för dyr lösning. Då finns det inte medel för att spendera på någonting annat. Jag hade inte rört honom ifall jag var Graham Potter, eftersom jag är tillräckligt bra spelare just på de positionerna, när vi pratar vänster eller högerytter.
Det är en god tanke. Man kan sälja kanske, men ibland kanske man behöver sälja för att investera också, en sån som Kudus ska gå dit. Men det finns ju en annan lösning på tal om att få ordning och reda på folk. Nu har jag tagit lite tid, jag har inte fått den här säsongen. Men får du Paqueta i maxprestation igen, alltså, och ligga där bakom, då kan du ha en Delap, en Paqueta, en Bowen, en Kudus, en, liksom, det finns mycket.
Men det vattnas lite i munnen mer om du tror att du kan få igång dem.
En Paqueta vill jag få igång såklart.
Jo, men det är det jag menar.
Men jag
hade
vet
du tagit
inte
bort Kudus?
Tänk om jag bara stängt.
Jo, det förstår jag.
Men det är för han var plan B, va?
Ja, det är plan C.
Ja, jag tyckte ändå Jadon Sancho var ett bra förslag. Vi får se hur det blir. West Ham möter alltså Liverpool på Anfield. Liverpool strävar vidare mot det där 20:e ligaguldet och tangera Manchester United. 11 poäng nu, va, Bojan, om jag inte ger mig tappet senast.
Jag har tappat räkningen när jag sa att de var klara omgång 25. Nu är det bara ruin, transportsträcka in i mål. Men jag tror för Liverpool-supporterna skulle vara skönt att se en prestation också. Men sen måste de också förstå att 2025 har inte varit på det sättet de har önskat. Men när man har en så stor ledning i Premier League, jag lovar det är väldigt svårt, även om man ser i omklädningsrummet, att hitta motivationen, hitta prestationen, hitta klassen, som är inte där 100% fortfarande. Och man ska inte underminera någonting, för jag har hört många, även utländska experter, de pratar om Liverpool. Ja, men de åkte ut i Champions League, de vann inte ligacupfinalen. Det är som att vinna Premier League och blivit en jävla Worthington Cup på 90-talet. Vinna Premier League, det är det absolut tuffaste du kan göra. Vinner Liverpool Premier League varje år? Nej, det är deras blott andra Premier League-titel. och 20:e ligatitel totalt.
Ja, de väntade 30 år. Precis,
30 år. Och sen var det corona, då fick inte ens fira. Så det är första gången den här generationen, eller min generation, kan på riktigt uppleva en Premier League-titel och vara där på plats. Premier League ska inte underskattas på det sättet som folk vill få det se ut som. Det är det vad jag, stör mig på. Misslyckad säsong för att man åkte ut mot PSG Champions League. Eller från mot Newcastle. Sluta nu. 38 omgångar, bäst i Premier League. Då ska de ha beröm.
Då kommer de vinna, men däremot skulle de förlora mot West Ham. Då blir det lite jobbigare allting. Så att det är ganska en nyckelmatch.
Och sen är vi där och vill ha lite spänning. Ja, men, vi måste bygga.
Men de kommer ju också bli, det tjatas ju för alla kanter. Så jag tycker att alltså, vinden där så får de lite härligare avslutning. Ja. Förlorar de då blir det lite mer spännande. Så kommer de bli jätteglada när de väl vinner. Mm.
Vi hade tänkt att prata lite Championship också. Vi kan väl ha titta på tabellen i Championship och lite skytteliga. För att det är ju... Det är ju så att Leeds är på väg upp igen nu. Det är ju en stor klubb. Kanske de kan etablera sig. Sen ser vi då Burnley som var uppe förra året. Åkte ner. Sheffield United likaså. Sunderland är ju en stor klubb i vardande. Bristol City och så Coventry, Middlesbrough och West Brom. Det är de som så att säga gör upp om det just nu. Kommentarer till det här och det här då. Här har vi... Börja Sainz som leder skytteligan, Norwich-spelaren. Och Daniel James, gamla United-killen, still going strong. Lagkapten är Leeds numera.
Mm. Känslan är ju att det nästan är klart. Det är väl Sunderland på fjärde plats. Alltså de första fyra. Det är inga andra som kommer blanda sig in uppflytt.
Ja, har vi några West Ham-värmningar här?
Problemet är också med det här nu. Två lag direkt upp. Mm. Det är tredje laget. Det handlar om tre lag. Mm. Det tredje laget kommer få mest problem i en playoff. Mm. Mentalt är du där och du har allting att förlora när ett lag som Coventry som var i botten av tabellen innan Frank Lampard tog över nu vinner de i sista sekunden mot Portsmouth i veckan och tar den här playoffplatsen tillbaka och Michael Carrick droppar ner på en sjunde plats med bara. Du vill inte möta de här lagen som precis kommer in på en sjätte plats. De är uppe i varv. Tänk dig för Burnley eller Sheffield United, Leeds att missa direkt uppflyttningen. Och det kommer handla om en poäng här och där. Ja. För Leeds var trea. Och de tappar de övriga poäng. Leeds vinner. Och nu är de etta igen. Men alltså personligt så vill jag ha Leeds United upp i Premier League direkt. Jag vill inte att de ska gå till en playoff. Eller en road.
Och där brukar de förlora också. När de går till playoff. Så därför det är ju uppflyttningen handlar om.
Nej, men det är det intressant som Bojan säger. För i hockey är det ju vanligt med playoff och liknande. Det är många som fruktar de lagen som liksom hittar en run. Yeah. Jag kommer ihåg St. Louis Blues 2019. De låg sist i hela NHL vid nyår. Och så började de vinna. De har Stanley Cup till slut. Ja, men de hittar någonting helt plötsligt. Och så den här tronen bara växer och växer framgångsvågen.
Och då är det 7 matcher på det Stanley Cup. Alltså, ja, här är ju en match men har du på Wembley.
Ja, men får den här jäkla fram... Så det, jag håller med Bojan. Det är läskigt att möta de lagen som hittar det liksom.
Nu har vi ju haft ett golfprogram. Nu hade vi God morgon NHL också. Och jag tänkte jag skulle gästa Tiki Taka
nästa.
Alltså.
Nästa program så ska Bojan och jag skridskor. Vi kommer sända direkt från Avicii Arena då nästa.
Nej, men alltså, folk kanske inte vet det som såklart folk med Championship. Att trean möter ju sexan, fyra möter femman i en semifinal.
Och sen är det.
Så att man bara gör det klart även om det årskurs 1 kanske vissa
skulle säga. Det är jättebra.
Det är ingen lottning utan trean möter sexan.
Jag tycker måste jag säga att det är ganska kul för en serie. Alltså om man säger att serien lever för att uppflyttningen är klar. Men det där gör ju väldigt puls. Semifinaler, final. Ja, men roligt upplägg.
Ska vi titta på lite svenska killar som håller till i den här serien, den näst högsta i England alltså. Det är Al-Haj, det är Melker Videll, det är Svante Ingelsson och det är din gamla kompis Alex Milosevic som har nyligen gått till Portsmouth.
Absolut, alltså, så ska man också ha klart för sig att Melker Videll är ju Aalborg. Men han tillhörde Aalborg när Swansea köpte honom, lånade tillbaka honom till Aalborg. Han gjorde sin debut för det svenska landslaget mot Nordirland. Så att han kommer ju väl från nästa sommar. Sen vem vet, nu med landslagsdebuten kanske något annat lag säger, vet du vad?
Bra skyltfönster.
Swansea, ska jag spela i Swansea nu när jag har blivit landslagsman? Så det kan bli någonting annat. Svante är väl den som spelar mest, ingen sån eftersom han har ju väl gjort... Kollade 16, 30 matcher, 16 från start, 14 inhopp, Sheffield Wednesday, också en sovande jätte.
Trots att
men Bramall Lane, Sheffield United går ju bättre och det är lite, det har varit tuffa år för Sheffield Wednesday som klubb. Så att, nej det finns ju, men målvakten är ju bäst.
Ja, vi är målvakterna, vi tar och tittar på mål. Vi har ju tre stycken slipsar, får man säga så.
Jo, inte vilka som helst. Henke Strömblad är slips.
Henke, nu kommer han ringa det för sändningen. Det är Victor Johansson, Oliver Dovin och Jakob Fidel Zetterström då. Stoke och Derby har ju det jättetufft. De får ju...
Men de får lite att göra istället.
De får verkligen jobba. Dovin har ju en oturlig skada nu då.
Han är nyopererad, jag hörde att det gick bra. Men det är ju, återigen, det är ganska spännande åldrar på dem. De får spela. Ordinarie målvakter, det där är bra tycker jag för svensk fotboll att ha dem i Champions. Och så, just som målvakt är det ganska positivt att spela bortalag.
Du får ju självförtroendet då.
Alltså jag tycker det är klart man inte det, men jag tror du vet dina förväntningar. Om du är en stor klubb som ligger där nere, då blir du också hånad, men de kan ju rädda sitt lag på match. Just att de har så mycket speltid och alla har faktiskt fått väldigt mycket beröm under hela säsongen. Det är ju många tror jag Premier League-klubbar som har lite ögonen på dem här.
Victor Johansson går igång mest på de här sakerna eftersom han vill Rotherham också. Ja. Ständigt i botten, ständigt ute, så åker de ut, så går inte i Stoke. Han vill bara rädda skott, han vill rädda bollar. Men det är lite tråkigt också, men jag måste nämna också för folk som inte vet, Oliver Dovin, han drog sig en korsbandsskada. Alltså i det läget, få sin landslagsplats. Det är ett VM-kval som stundar. Tänk om Coventry City vinner, om de når playoff, går upp till Premier League. Och sen står de med en korsbandsskada. För Oliver Dovin går ju från klarhet till klarhet.
Jättestannad ålder också.
Men Jakob Fidel Zetterström älskar jag mest eftersom han ser ut.
Storleken
som en målvakt.
Det var precis. Det var som Jens Lehmann sa till Fredrik Ljungberg. Du kan inte träna dig till 1,93.
Nej, det kan man inte.
Nej, det kan man inte göra. Apropå på de här målvakterna, Bojan. Manchester United behöver kanske en målvakt. De möter Newcastle nu och Nana var väl ingen jättehöjdare igår, om jag uttrycker mig försiktigt, i 2-2 matcher mot Lyon i Europa League.
Nej, två misstag. Det första målet, det ska han ha. Det är ett grövre misstag än det andra. Men just det här att det andra kommer i sista sekunden med sista sparken. Joshua Zirkzee har precis kommit in, nickar in en boll från Bruno Fernandes magiska högerfot i 88:e minuten. Då tänker du 2-1. Otroligt resultat borta i Frankrike, borta mot Lyon. Och sen kommer ett skott som man spelar igen rakt ut. Returer som man släpper rakt ut. Alltså man blir gråhårig. Det är inte första gången och det blir direkt kostsamt. Att komma till Old Trafford nästa vecka med 2-1-ledning är en stor skillnad. 2-2, det är som att det är 0-0 och Lyon har klassspelare. Lyon är också ett bra omställningslag. Att komma till Old Trafford, de spelar med mindre press än vad Manchester United kommer göra när den här matchen ska spelas igen nu nästa torsdag. Så att, nej, det var tufft. Och man blir ju rasande hemma igår. Alltså jag blev galen. Första tänkte jag, okej, Matic hade rätt. Andra sa jag, bort med honom.
Jobbigt också när det snackas lite om att han är den sämsta målvakten i United. Och så händer en sån här match precis efter. Då får ju...
Men det är inte första gången
här.
Han spelar ut allt.
Jag håller helt med. Men han gör ju matchörande räddningar ibland. Men han kanske inte har skolningen. Så därför kommer de här misstagen. Det är lite enkla misstag ibland. Men då spelar ingen roll om man räddar en
superskott. Vem jag skulle vilja se i Manchester United, Bojan? Ska man sälja honom och skaffa en ny?
Jag är inne på den linjen. Alltså jag har inte funderat så mycket på det tills de här misstagen började hända under 2025 först och främst. Alltså hela säsongen har varit usel från hans sida. Det har varit direkt kostsamma saker som gör att du inte ger trygghet i din backlinje. Backlinjen känner ingen trygghet. Och varje skott som kommer mot mål så tänker man, kommer man spela ut det här? Blir det en världsklassräddning? Du vet inte vad du får ut av honom. Blir det en bra passning med vänsterfoten? Blir det en bra passning med höger? Vem fan bryr sig om det? Rädda de här jävla usla skotten du släpper in hela tiden. Det döder ett lag som ändå utan självförtroende i sådana här matcher. Men hämta Jan Oblak. Ring Atletico Madrid. Hämta Jan Oblak bara. Jag har sagt det i många år. Hämta ordentlig keeper. Jag borde aldrig sett David De Gea. Men det är också det här mediala, när De Gea började göra misstag. Bort med De Gea, Henderson ska stå. Sätt den lugnt ner i båten. Efter de här åren De Gea har haft i klubben, han förtjänade mer uppskattning. Att han skulle kunna ha en dålig säsong, absolut. Han var ju fan årets spelare varje år.
Henderson.
Och sen, jo, men det var ju den här snacket. Mm. Men Henderson till sin närhet om De Gea. De Gea
ska vi skaffa en gammal, rutinerad, trygg målvakt till Barcelona, hitta Chesney, nödlösning?
Jo, men det är klassmålvakt. Ja. Jan Oblak.
Ja, jag menar alltså, en som är trygg där bak.
Jag tycker de ändå måste ha någonting som de ska bygga på så att det blir en målvakt som står där 5-6 säsonger framåt liksom. Och då tycker jag man måste hitta den.
Det är ju ingen ålder för en keeper.
Nej, men en Chesney, han är lite väl gammal tycker jag.
Ja, han född 90 tror jag. Ja,
men jag blev fan varm nu. Jag tror visst inte du skulle prata om United. Vi har inte ens de rättigheterna ju. Varför ska du göra mig upprörd? Jag kom hit, jag har jobbat hela veckan, såg fram emot det här, glädje, pratade med min Jamal och sen bara, hur ser det ut på målvaktsfronten?
Jag har burit runt på dig här i Spanien i din väska där du åkte, jag fick ordet på flighten.
Nej, det där stämmer inte. Allt folk ser ut, alltså det är verkligen så här, du vet de ungdomarna, Instagram versus reality. Alltså det som hände på Niklas Instagram, det stämmer inte överens om den
här verkligheten. Vad är det som inte stämmer där då?
Han kunde inte ens lägga sitt pass för att den skulle läsas.
Vem fick vänta på ditt pass i en halvtimme på Heathrow och jag och Frida? För du kom inte igenom.
Frida har bildbevis, videoklipp, det vet han om. Jag vill inte lägga ut det bara för att. Låt mig vara den som inser.
Hon kommer väl hit nästa vecka. Jag han hade glömt det här, det här visumet i England.
Jag tar rollen som
Alexander Isak.
Han ser bra ut.
Ja.
Han ska möta United då.
Ja, precis. Vad spännande.
Han har lite att göra.
Ja, alltså, han fortsätter sin vandring.
På tal om nya kontrakt, på tal om att bygga sitt värde. Det är klart, han har ju ett kontrakt. Newcastle vill inte släppa, men varje mål han gör, desto ökad värde och desto viktigare. Och han känns ju väldigt harmonisk. Han har vunnit den där titeln. Jag tror Isak är Newcastles nyckel att ta sig till Champions League. Så att han är en stor
stjärna. Och det känns formstark.
Ja, matcher att ta igen. Ja. Alltså, tänk att fortsätter göra mål. Var också kul att han kom med lite fler baljer. Kanske mot United. Två mål. Var det kul.
Men det är perfekt läge också att möta Manchester United. Mm. Vi pratar en resa till Frankrike. Ja, man vill avsluta snyggt i Premier League på ett sätt. Men det är Europa League som är vägen till Champions League. Och Newcastle efter de mosade Leicester, eller städade av. De var inte ens i andra växeln när de vann mot Leicester. Perfekt timing. United på hemmaplan, St. James's kommer koka, Alexander Isak gjorde inga mål mot Leicester, han kommer vara hungrig. Vet du vad jag älskar man? Han tänker, de här mindre lagen, jag behöver inte göra de här målen. Murphy kan göra dem. Mot de här stora klubbarna, mot jättarna.
Han
vilar sig i form.
Ja, han har vilat nu.
Alltså, jag ser bara ett utgångsresultat där, att Newcastle tar en till trea och sätter press på de lagen ännu mer runt de här Champions League-platserna.
Mm. Kul match!
Ja, verkligen. Verkligen. Jag har faktiskt förmånen att få kommentera den, så det ska bli riktigt häftigt.
Vänner roligare då?
Ja, det vet jag. Men det finns ju en historia långt tillbaka med många tjusiga matcher, roliga matcher mellan de här lagen. Men då var det ju ett annat Manchester United än vad det är nu. Och Newcastle hade Ginola, och de hade Shearer, de hade Albert. Ja,
du vet vad, kommenterar du den här matchen? Du tänker på 5-0-matchen när Albert chippade Schmeichel.
Fort jag ser honom i pressrummet springer jag fram och snackar med honom om det. Och han ser så nöjd ut.
Ja, vilka var liggande året?
Manchester United.
Exakt.
Damallsvenskan, Per, där är du överlägset bäst utav oss två, tror jag. Tror du, till och med du är lite vassare än Bojan, trots att han kan en hel del om den också. Så har du verkligen under många år följt den.
Det har jag gjort. Mm. Och vi har haft ett uppehåll ju. Ett svenskt landslag som ska vinna EM-guld, jag tänkt. Och så spelar de 1-1 mot Wales här igen. Men då har de fått vila lite. Eller vissa klubbar, vissa spelare har varit med landslagen. Men det drar igång nu till helgen igen. Och vi har en jättematch ju på måndag.
Ja, berätta.
Regerande mästarinnorna, Rosengård, slog alla rekord, allting, visst, de har byggt om det mot Hammarby. Den som är Hammarby Häcken var stora favoriterna. De möts ju på måndag kväll här i Stockholm. Så att det är en jättematch.
Hur är det med Häcken egentligen?
Ja, där har du oro. Det var ju Häcken och Hammarby som skulle vinna det.
Ja.
Häcken står på noll.
Ja, jag menar det.
Och då ska möta Vittsjö. Och då har du också en sån där match. Förlorar Häcken, då vet ni vad som händer. Ni kan ju fotboll liksom. Då kommer, om du är favorit och 3-0, vad brukar hända med organisationen då, tränarna? Mm.
Ellen Wangerheim, 5 mål, landslagsdebut.
5 mål på 2 matcher. Om du tar kuppen med så har hon alltså 12 mål på 5 tävlingsmatcher. Det här är sån här roligt. Och när vi har ett mästerskap i sommar så är det sån här spelare som, hon har varit talang länge, 20-åringen. Jättebra spelare, få landslagsminuter. För mig är det här liksom en EM-bubblare, en av seriens absolut bästa spelare, och bara liksom se henne spela fotboll med självförtroendet. Kanske kan vara med. Jag vill att hon ska konkurrera med Stina Blackstenius. En till, en annan typ av forward. Det är seriens bästa spelare just nu, Ellen Wangerheim.
Vet ni vad? Hon kommer till Tiki Taka på måndag.
Vad, då är inte jag här ju.
Nej. Det var det som var planen. Ja. Det var hennes krav också.
Ellen sa, ingen lagerstrupp. Vill inte ha lagerstrupp där utan.
Ingen Per nu.
Hon fick välja vilka som skulle vara.
Finns det tid? Jag vill bara fråga Per om en grej. Alltså, vi pratar om damlandslaget nu. Usel insats mot Wales. Varför fortsätter hela tiden gullandet? Varför kan man inte ge kritik när någonting är skit eller dåligt? Varför räds folk i vissa studier, inte alla, men majoriteten? Man gullar hela tiden med någonting som är dåligt. Jag har aldrig förstått det. Unga tjejer, fotbollsspelare, landslagsspelare, de måste ju väl kunna få höra när någonting är dåligt, när man har dåliga, när man har sämre insatser. När fan ska det här ta slut? Man ska bli bedömd på samma sätt. En dålig passning, en dålig passning, jo, oavsett vem vi pratar om, Per.
Jo, självklart.
Så varför är det då?
Det har jag faktiskt ingen bra svar på. För jag tycker helt med. Men däremot så, om du lyssnar på spelarna, de är själv, alltså de kan själv kritisera. De kritiserar
mer än andra. Men de vill höra det.
Ja, det är klart de vill. Och då, återigen, vi möter alltså Wales. Nu har de tagit sitt EM, men man kan inte säga att två matcher i rad i Nations League när du tävlar om det, så spelar du oavgjort. Nej, men det är en jättesvag match, såklart. Så att jag ser ingen anledning på det. Det är människor som människor. Det
om den här passningen hade gått halv meter, om det här skottet hade... Men säg bara att det är skit.
De spelar världens största klubbar. De tävlar, de är ett av världens liksom bästa landslag. Man ska ha den kravsättningen på dem. De spelarna, jag känner dem sedan tidigare, de har det på varandra. Så att om det är någon som sitter och funderar, tål om det, så är svaret ja.
Jo, men det är det jag menar. Är det för att man har närmare relationer med spelarna, man intervjuar dem, att folk har tränat? Vad spelar det för roll om man har nära vänner? Hallå, vi pratar om Women's Super League, de största spelarna i Europa, i världen. Och när du spelar 1-1 mot Wales, så ska du bara säga, en dag på jobbet. Bara om det här skulle kunna gå vägen. Det är dåligt, du ska slå Wales alla dagar i veckan. Även din lägsta nivå ska kunna slå Wales hemma. Och det är det vad jag vill höra. Jag tror det unga tjejer, eller landslag, de vill höra samma saker som vi pratar när vi pratar om här fotboll. Vad är skillnaden? Det är fortfarande en passning, det är fortfarande ett skott, det är fortfarande ett försvarsspel. Det är samma kriterier.
Nej, det är ingen skillnad. Absolut.
Men varför gör folk skillnaden då?
Ingen aning. Och det är exakt det. Det är fotboll som fotboll.
Eller hur? Man kritiserar dem. Man blir som en boven.
Du menar att det är för snälla mot tjejerna?
100%. Det har jag sagt sedan VM 2023. När jag gjorde mitt första stora mästerskap för damerna. Jag tycker det ska vara samma kriterier. Mm. För det är fortfarande samma saker de gör. Ja, ja. Det är fortfarande en första touch. Det är fortfarande kreativitet. Det är en dålig slagen boll. Det är ett misstag. Och om vi kan sitta och prata om herrlandslaget på samma sätt. Vi kritiserar herrlandslaget när de vinner med 39-0 mot Nordirland, till exempel. Men damerna kritiseras inte på samma sätt mot 1-1 mot Wales. Speciellt när folk kommer in i studion och du ska ställa frågorna. Utanför, vad fan vad dåligt det var. Men säg det där, ställ rätt frågor. Det ska inte vara någon fara.
Ni får fråga Ellen på
måndag. Men fråga de yngre, fråga Smilla Holmberg till exempel. Och har hon en dålig första, så säger du, men nästa gång blir det bättre. Nej! Varför var min första touch dålig? Bam, bam, bam. Den var dålig. Punkt slut, till exempel. Alltså, du vet, jag vill höra.
Det är något att ta med sig. Det är Erik Bäckerud som kör programmet på måndag. Han får fortsätta den debatten och prata med Ellen om det här. Det Bojan är rosenrasande. Vi kan spela in det här som och så visar vi det för Ellen på måndag.
Visa och fråga Ellen då. Hon vill höra någonting är dåligt.
Det är golf, hörrni. Jag och Granqvist. Är du kvar, Granqvist? Ja, han är kvar. Är du kvar, Granqvist? Vilken tid var det, så där ska vi kommentera golfen?
Alltså, vi går på med specialfiden du och jag, Homer. 15.55 och så Ludvig Åberg slår ut 15.58.
Kan jag få en sån där keps också då, tror du?
Kan ta den här.
Tack. Då så. Och så är det fotboll i helgen, hörni. Det är många. Liverpool, West Ham, det är Newcastle, Man United och mycket annat. Ha en trevlig helg alla ni. Hej, hej.
Svinga lugnt.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.